Vi ska fortsätta idag med att tala om hur Gud uppehåller och styr världen. Förra gången talade vi om världens skapelse. Och nu alltså ska vi tala om hur Gud uppehåller sin skapelse, sin värld och hur han styr den. Vi tar det i punkter för att försöka att göra det här tydligt och lättfattligt. Den första punkten blir att Gud vilade. När Gud var färdig med sin skapelse, då var han färdig. Det var inte en ofullkomlig, halvfärdig skapelse som han hade gjort. Ett första steg i någonting som måste utvecklas till något bättre och fullkomligare. Utan det var fullkomligt. Eller som det står i första kapitlet, sista vers, det var mycket gott. Det var mycket gott. Och om sjunde dagen heter det att han förklarar det verk som han har gjort för fullkomligt eller för fullbordat. Det är färdigt. Och vidare står det att han vilade på sjunde dagen från allt det verk som han hade gjort. Det är vers 2 i andra kapitlet. Därav nu denna första rubrik, Gud vilade. Gud vilade, vad innebär det? Ja, det innebär att skapelsen är fullkomligt färdig. Det står där färdigt och mycket gott. Det innebär inte det att Gud har upphört att verka, att han har dragit sig tillbaka långt borta från sin skapelse. Kristus säger ju, min fader verkar ännu alltjämt, så verkar också jag. Fadern verkar alltså, även efter de sex skapelsedagarna. Han har inte dragit sig tillbaka från sin skapelse. Men han skapar inte nya ting på samma sätt som han gjorde det under världshistoriens allra första vecka. Den är unik. Då han genom sitt blotta ord av intet skapade en fullkomlig värld. Den andra punkten vi ska tala om, det är Guds direkta uppehållelse av världen. Guds direkta uppehållelse av världen. Vi ska sedan tala om hans indirekta uppehållelse. Hans direkta eller omedelbara uppehållelse. Varken världen i stort, hela universum eller delar av Guds skapelse, enskilda skapelser i världen, har någon inneboende makt att bestå i sig själva. Utan deras existens, din eller min eller det minsta lilla djur eller hela universum, deras existens är helt beroende av Guds vilja och makt. Det skulle omedelbart bli till intet om inte Gud uppehöll det. Allt sammans har blivit skapat genom honom och till honom, och allt sammans äger bestånd i honom. Kolosserbrevet 1:16-17. Allt sammans äger bestånd i honom. Genom sin maktsord bär han allt. Hebreerbrevet 1:3. Genom sin maktsord bär han allt. Gud är alltså ständigt och aktivt närvarande med allt som han har skapat. Han bär och uppehåller allt. Han leder och styr det. Han är inte långt ifrån någon enda av oss, ty i honom är det som vi lever och rör oss och är till. Apostlagärningarna 17, 27 och 28. Då förstår vi vad som menas med uppehållelsen. Det är alltså den akt av den treenige guden genom vilken han ständigt uppehåller allting som han har gjort. Så att alla dessa ting fortsätter att existera var och en med de egenskaper och krafter som han har implanterat i deras natur vid skapelsen. Den tredje punkten är då Guds indirekta eller medelbara uppehållelse. Gud använder sina skapade verk, sina skapade varelser som medel vid uppehållelsen. Till ömsesidig tjänst eller till att ge stöd och uppehållelse åt varann. När Gud hade skapat människan, står det, då gav han henne fältets örter och trädens frukt till föda, vers 29. Se, jag giver er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt. Det skall ni ha till föda. Och efter syndafallet så utsträckte Gud detta till att innefatta kött av djur. Till Noa sa han, allt som rör sig och har liv skall ni ha till föda. Så som jag har givit er gröna örter så ger jag er allt detta. Första Mosebok 9:3. Även om vår existens och vårt liv direkt beror av Guds vilja, som vi läste i Apostlagärningarna 17:28, i honom är det som vi lever, rör oss och är till, så är vi alltså indirekt beroende av andra ting i skapelsen, de livsbetingelser som Gud ger oss. Och det är därför som psalmisten säger, allas ögon väntar efter dig och du ger dem deras mat i rätt tid. Du upplåter din hand och mättar allt levande med nåd. Psalteren 145, 15, 16. Gud ger oss vårt dagliga bröd. Men vi måste arbeta för det. Inte ens före syndafallet i Edens lustgård skulle människan tillbringa sin dag i sysslolöshet. Det kanske är en annan som tror att det här med arbete, det är en följd av syndafallet. Nej, det är svetten och plågan i arbetet som är en följd av syndafallet. Men inte arbetet självt. Också i Edens lustgård skulle människan arbeta. Hon skulle bruka den och sköta den. Andra kapitlet 15 vers. Men efter syndafallet så blev arbetet arbetsamt, slitigt. Kapitel 3, vers 19. Och till denna dag så är det Guds vilja att om någon inte vill arbeta så skall han inte heller äta. Andra Thessalonikerbrevet 3 och 10. För att vårt arbete inte ska vara förgäves så har då Gud givit oss andra ting i sin skapelse till vår tjänst. Jorden, solen, luften, vädret, årstiderna. Vi kunde räkna upp mycket. Och sålunda är hela skapelsen en underbar samverkande Guds verkstad, i vilken allt är integrerat till ömsesidig tjänst. Det ena ger åt det andra vad det behöver för sitt underhåll. Kan vi tänka på Luthers förklaring till första trosartikeln. Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, givit mig kropp och själ, ögon, öron, alla lemmar, förnuft och alla sinnen, och att han ännu håller det vid makt. Därtill försörjer mig rikligen och dagligen med kläder och föda, hus och hem och med allt det jag till livets uppehälle behöver. Han försörjer mig, underhåller, ger mig olika ting i sin skapelse för att det ska tjäna mitt underhåll, min uppehållelse. Så kommer vi till den fjärde punkten. Det handlar om Guds medverkan. Gud brukar medel för att uppehålla oss. Och dessa medel opererar inte oberoende av honom, utan det är Gud själv som handlar genom dessa medel i enlighet med deras egenskaper och förmåga. Vi säger att det är naturligt att det och det sker, men vi tänker inte på att det som sker, och sker med regelbundenhet, det vi kallar för naturlagar, det sker bara därför att Gud låter det ske så, på det viset. Vi säger att det är naturligt för solen att gå upp, för regnet att strilla ned från molnen. Likväl är det så att, enligt Bibeln, att det är Gud som gör att solen går upp, och det är han som sänder regn över både onda och goda, rättfärdiga och orättfärdiga, Matteus 5:45. Varken solen eller regnet handlar oberoende av Gud, utan Gud som uppehåller dem. Nej, det handlar, Gud handlar genom dessa skapade ting, dessa skapade ordningar. Vi säger att det är naturligt för säden att gro, för gräset att växa på gräsmattan. Vi kunde göra en lång lista av ting. Men likväl är det så att det är Gud som hela tiden handlar i, med och genom det groende gräset, det växande gräset och den groende säden. Bibeln säger, du låter gräset skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så framalstrar du bröd ur jorden och vin som gläder människans hjärta. Psaltaren 104, 14 följande. Vi säger att det är naturligt att vissa kemikalier har en viss effekt, viss följd eller medicin, eller att viss mat får den och den följden, var och en efter sin sort. Men likväl är det så att utan Guds medverkande kraft och handlande så skulle det vara helt utan effekt. Gud har givit sina levande varelser förmåga att röra sig efter sin vilja. Man talar om att människan har en någorlunda fri vilja i sådant som sorterar under förnuftet. Om man ska stå eller sitta, kamma sig eller vara okammad. Men hon har, som ni vet, ingen fri vilja i andliga ting. Det vill säga, hon kan inte omskapa sig till att bli ett Guds barn. Hon kan inte göra så att hon blir en troende. Hon kan inte besluta sig för att nu så ska jag inte längre vara en kötslig människa som har en sån natur som är fientlig mot Gud. Nu ska jag inte längre vara andligt död, utan från och med nu ska jag bli andligt levande. Nu ska jag inte vara blind längre, nu ska jag vara seende. Kan hon inte. Där har hon en trädbunden vilja, där rides hon av djävulen, som det heter. Och endast genom ett under, genom evangelium, kan hon bli en ny människa, född ovanifrån, på nytt. Så att hon får liv, hon som var död, så att hon får syn, hon som var blind. Men i yttre ting så har hon en någorlunda fri vilja, och det har också skapade ting i övrigt. De har en förmåga att röra sig efter sin vilja. Men likväl är det så att utan Guds vilja och medverkan så kunde inte sparven flaxa med vingarna. Och inte heller människan röra ett finger. Säljs inte två sparvar för en skärv, och inte en av dem faller till jorden utan er faders vilja. Matteus 10:29. Till honom är det som vi lever och rör oss och är till, Apostlagärningarna 17:28. Inget skapat ting, levande eller inte levande, handlar oberoende av Gud. Gud medverkar i allt vad de skapade tingen gör enligt sin naturs egenskaper och förmåga. Vi sätter inte likhetstecken mellan Gud och naturen. Inte heller mellan Gud och naturlagarna. Men likväl så fungerar inte naturlagarna oberoende av Gud. Utan Guds vilja och makt handlar genom det vi kallar naturlagarna. Handlar genom de skapade tingen inom de gränser som han har satt för deras egenskaper och deras resurser. Och han gör det för det syfte som han har bestämt. Det är så mycket som vi tar självklart när det gäller naturen och hur det bör fungera. Därför att vi har sett det fungera som om igen, att vi tänker inte på att det är genom Guds nåd och vilja som det sker på det sättet. Vi känner vissa fenomen som vi tar som självklart. Eld är het, is är kall, gift dödar, mat ger näring. Allting handlar alltså enligt en viss ordning, enligt dess natur och förmåga. Men i och genom var och en av dem handlar Guds makt. I vilken allting rör sig, lever, är till. Och eftersom Gud är upphovet till naturlagarna, så kontrollerar han dem. Det är inte naturlagarna som kontrollerar honom. Det tror ju människor ibland. Säger, det går ju inte, det kan inte ske. Det är omöjligt, ja, för människor. För människor kontrollerar de inte. Men inte för Gud, för Gud är allting möjligt. När Gud gör under, så vad är det han gör egentligen? Ja, han upphäver helt enkelt de naturliga begränsningar och funktioner i något skapat, i någon skapad ordning eller någon skapad varelse, och låter det tjäna hans syfte. Det här är ju viktigt att känna till när vi tänker på bönen. Varför beder vi? Och varför är vi uppmanade av Gud att bedja? Bed i mitt namn om vi ska få. Jo, det är helt enkelt därför att det är inte ett skeende som bara pågår i en viss ordning oberoende av Gud. Varför ber vi då egentligen? Utan bakgrunden till dessa bibliska uppmaningar att vi ska bedja, det är ju att det är Gud som helt förfogar över sin skapelse och verkar i den direkt och indirekt. Vi ber till Gud och han har lovat att höra oss. Och man förstår ju det meningsfulla i det om det är så att allting ligger i hans hand. Åkalla mig i nöden så vill jag hjälpa dig, står det ju, Psaltaren 50:15. Det faktum alltså att Gud medverkar i sin skapelses alla funktioner. Det är ingenting som är självklart. Det är meningslöst. Varför ska jag be om det? Det kan ju bara gå på ett enda sätt. Nej, han medverkar i sin skapelses alla funktioner. Det stärker oss i förvissningen om att han lätt kan låta dessa funktioner och ordningar tjäna våra behov. Kommer till den femte punkten. Guds medverkan i människans onda och goda gärningar. Människan är ju inte bara en fysisk varelse. Hon är också en moralisk varelse. Därför måste man skilja mellan fysiska handlingar och dessa handlingars moraliska kvalitet. Ett exempel. Två människor kan göra samma sak fysiskt sett, men det behöver inte vara samma sak moraliskt sett. En person tar upp en tia och behåller den. Han är en ärlig person, ty det är hans tia, hans pengar. En annan gör samma sak och han är en tjuv, ty han vet att pengarna tillhör en annan. I båda fallen så medverkar Gud i det fysiska utförandet av handlingen. Jag skulle inte kunna böja mig ner om inte Gud lät det ske. Det är honom jag lever, rör mig och är till. Jag skulle inte kunna andas en sekund till. Gud medverkar alltså i detta fysiska utförande med att böja mig ner. Tjuven skulle inte kunna röra sin hand utan Guds medverkan. Men då drar vissa människor av detta den falska slutsatsen. Ja, men det är ju Guds fel. Det är han som är tjuv. Men Gud har ingen del i de syndiga handlingarna som vi gör. Han är icke en Gud, står det, som har behag till syndiga handlingar. Psaltaren 5:5. Men då kan vi ju fråga, varför avstår inte Gud då ifrån att medverka i det fysiska utförandet av sådana handlingar som är mot hans vilja moraliskt sett? Och då är svaret, det vet vi inte. Men det är en hädelse om vi gör honom ansvarig för våra onda handlingar. Jag citerar Jakob kapitel 1:13-14. Ingen säger när han blir frestad att det är från Gud som hans frestelse kommer. Ty så som Gud inte kan frestas av något ont, så frestar han inte heller någon. Nej, när helst någon frestas, så är det av sin egen begärelse som han dras och lockas. Och när det gäller den moraliska kvaliteten i människors goda gärningar, så vet vi när det gäller hedningarna att Gud genom deras samveten manar dem att göra det goda, göra lagens gärningar, som det står i Romarbrevet 2:14-15. Lagens gärningar är skrivna i deras hjärtan för att de ska göra dem. De är alltså utan ursäkt. De kan inte skylla ifrån sig när de inte gör lagens gärningar. Och när det gäller de troende, så driver han ju dem genom sin helige ande att vilja och göra hans goda vilja. Filipperbrevet 2:13. Det är Gud som i er verkar, er ni troende, ni som är födda på nytt, verkar i er både vilja och gärning. Det faktum att det är Gud som vi lever, rör oss här till, det reducerar alltså inte människan till en robot som kan anklaga Gud för de onda gärningarna. Människan vill ju dra den slutsatsen, eftersom det är Guds verk alena och ett obegripligt under att en död människa oomvänd blir omvänd, blir levande, blir född på nytt. Det var Guds verk. Jag kan inte säga att det var det att jag hjälpte till också. För det kunde jag ju inte. Som ett lik, som en blind, som en död. Så vill man dra den slutsatsen. Ja, men om jag nu då förblir i mörker, om jag gör det onda, då är jag ändå utan ursäkt. För jag kan ju inte bättre. Det är Guds fel. Nej, enligt Bibeln är människan utan ursäkt. Då hennes onda handlingar, hennes motstånd emot Gud, det är hennes eget fel, helt och hållet. Hon är inte reducerad till en robot utan frihet till vilja och handling i yttre ting. I sånt som sorterar under förnuftet. I frågor om man ska gå och höra föredrag eller inte. Läsa Bibeln eller inte. Borsta tänderna eller inte. Yttre ting alltså. Människan tänker, vill och gör ofta sånt som Gud inte ville att hon skulle tänka, vilja och göra. Och det visar att människan har en egen vilja. Enligt vittnesbördet från hennes eget samvete, Romarbrevet 2:14-15, och från skriften, Matteus 12:36, så är människan, inte Gud, ansvarig för sina tankar, ord och gärningar. Hon är ansvarig för sina tankar. Men vårt förnuft kan inte fatta detta, att när det gäller vår salighet så är inte människan ansvarig för det. Hon vill alltså från det ena området att hon är ansvarig för sin förtappelse, för sina onda gärningar, dra slutsatsen, alltså hon är ansvarig för sin salighet. Hon måste ha gjort någonting så att hon blev salig. Nej. Gud helt och hållet. Ja, om vi då börjar i den ändan att det är Gud som alltså helt och hållet är ansvarig för min salighet. Det är ju också den kristnes stora tröst och glädje. Och särskilt under bekymmer, i lidande och nöd. Så är det den stora trösten. Att mitt liv ligger i Guds hand och ingen ska kunna rycka mig ur hans hand, står det. Ja, men då vill någon dra den slutsatsen om alltså Gud då helt ansvarig för det. Ja, då är han också ansvarig om jag går förlorad. Så ska vi ta vårt förnuft till fånga under lydnad för Kristi ord. Tanken på fatalism, alltså att kusserasera, det strider mot Bibelns undervisning. Och därför förnekar vår bekännelse, jag citerar, att allt som sker, det sker med nödvändighet och kan icke ske på annat sätt. Och att allt vad människan även i det yttre gör, det gör hon av tvingande nödvändighet och tvingas sålunda till onda verk och gärningar. Bekännelseskrifterna sid 506. Och ytterligare ett citat. Den mänskliga viljan har frihet att välja i fråga om gärningar och ting som förnuftet av sig självt kan fatta. Inte i det som förnuftet inte kan fatta, nämligen det som är en dårskap för förnuftet, nåden och förlåtelsen i Kristus Jesus. En dårskap för köttet. Det kan icke fatta det. En själisk människa förstår det icke. Det kan endast fattas genom ett under, genom att bli född på nytt. Jag har ingen frihet där att välja så som en själisk, oomvänd människa. Bara genom Guds evangelium av nåd alena för Kristus skull. Men vi talar här om sådana gärningar och handlingar som förnuftet av sig självt kan fatta. Där har den mänskliga viljan frihet att välja. Detta står i apologin till artikel 18 i Augsburgska bekännelsen. Det är bekännelseskrifterna sid 237f. Så går vi till punkt 6. Guds styrelse. Gud deltar aktivt i allt som händer i sin styrelse av världen. Han ordnar, reglerar, leder alla varelsers angelägenheter och handlingar enligt sin visdom, rättvisa och godhet till sitt namns ära och till människors bästa. Som universums suveräne regent, så för första, eller ska vi säga A, inte blanda ihop punkterna, A, så kontrollerar Gud naturlagarna. Det är inte naturlagarna som kontrollerar honom. Han kontrollerar naturlagarna. Vi har alltså tid för sådd och skörd, för köld och värme, sommar, vinter, dag och natt. Varför då? Eftersom Gud vill det. Kanske inte har tänkt på den här versen så ofta. I kapitel 8, vi är ju första Mosebok, kapitel 8, vers 22. Det är alltså i samband med syndafloden där Gud då griper in och han sätter lagarna eller ordningarna med dess begränsningar förmåga ur spel på vissa punkter. Så att det blir en förstörelse genom vatten som kommer underifrån och ovanifrån som inte följer naturlagar, det vi kallar naturlagar. Men därefter så säger han att det ska inte bli någon mer syndaflod. Om ni läser i tidningarna att det ska snart bli en syndaflod igen, så kan ni säga att det är bluff. Rätt Bibeln ska inte bli någon mer för den yttersta dagen. Och han säger i vers 22 där, så länge jorden består ska här efter sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra. Vet ni det? Han låter sin sol gå upp för både onda och goda, Matteus 5:45. Han har givit er regn och fruktbara tider från himmelen, och så vederkvickt era hjärtan med mat och glädje, Apostlagärningarna 14:17. B. Han styr nationernas öden, folkens öden. Läs Israels historia. Eller läs Daniels bok, om ni vill läsa något som ni hinner läsa innan ni somnar ikväll. Om ni inte är alltför trötta. Läs igenom Daniels bok, 12 kapitel. Det handlar just om detta, det vi glömmer bort. Han har allt i sin hand, han styr nationernas ögon. Här kommer det ena mäktiga riket efter det andra. Det babyloniska, det medispersiska, det grekiska. Han styr deras öden. Och han har ett evigt rike som i denna värld är oansenligt. I jämförelse med de stora rikarna som ser ut som berg, så är detta rike som en liten sten. Men det störtar alla de andra till slut. Allihop, hela kolossen. Och det är ett evigt rike, människosonens rike, som människosonen och hans heliga ska ta i besittning. Se, han styr inte bara nationers, hela folks öde. Han styr enskilda personers liv, leder enskilda personers liv. Som vi kan se från Abrahams liv, eller Mose liv, eller andra gestalters liv. Människans hjärta tänker ut en väg, men Herren är den som styr hennes steg. Ordspråksboken 16, vers 9. Och det är därför så dumt när vi inte tar Gud med i beräkningen när vi planerar. Men det är han som styr. Det är ju dårskap att sätta honom åt sidan. När vi planerar vårt arbete och vår framtid, då behöver vi göra det under hänsynstagen till Guds vilja och välbehag. Vi bör bedja varje morgon när vi börjar vår arbetsdag att han ska leda och styra och låta oss handla i enlighet med hans vishet. Vi bör ta hänsyn till Guds vilja och välbehag. Hör nu, står det i skriften. Ni som säger: idag eller imorgon vill vi bege oss till den och den staden. Och där vill vi uppehålla oss ett år och driva handel och skaffa oss vinning. Vi kanske inte säger så. Vi säger att nu ska vi i 14 dagar åka till Israel. Och så ska vi göra så och så. Ni vet ju inte vad som kan ske imorgon. Ty vad är ett liv? En rök är ni. Som syns en liten stund, men sedan försvinner. Vi borde fast mer säga: om Herren vill och vi får leva, så ska vi göra det eller det. Jag citerar här Jakob 4, vers 13 till och med 15. Det. Gud kontrollerar också det onda i världen. Bland låter han det onda ske och tillåter människor att vandra på sina perversa vägar. Mitt folk ville inte höra min röst, och Israel var mig inte till viljes. Då lät jag dem gå i deras hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna rådslag. Se, då lät jag dem gå i deras hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna rådslag. Psaltaren 81, vers 12, följande. Alltså när det gäller domen, då ligger orsaken hos människan. Hon har inte velat höra, hon har stått emot. När det gäller saligheten så finns det ingen orsak hos människan. Jag hamrar in det här om och om igen för att vi verkligen ska lära oss att tänka bibliskt. Hålla oss till Bibelns klara lära. Ytterligare ett citat. Han har under framfarna släktens tider tillåtit alla hedningar att gå sina egna vägar. Dock har han inte låtit sig vara utan vittnesbörd. Apostlagärningarna 14, 16 följande. De är utan ursäkt. De kan inte skylla på Gud. Hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomsherrlighet har ända från världens skapelse varit synliga i det att de kan förstås genom hans verk. Så är det då utan ursäkt. Till fasten de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock inte så som Gud, utan förföll till fåfängliga tankar, och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. Därför prisgav Gud dem. Med det, en orsak hos människan. Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet. Det här står i Romarbrevets första kapitel från den 20:e versen. Men Gud bryter stundom människors onda rådslag och vilja. Och då kan vi inte förklara det med
att den människan var mycket bättre. Utan vi måste bara stå där i förundran. Och när vi föremål för den nåden, bara prisa och tacka honom för en obegriplig nåd. Varför har han varit så god emot oss? Det ger bara anledning till att prisa hans nåd. Han bryter stund och människors onda rådslag och vilja. Det gjorde han i Saulus fall. Ni vet att han var ju på väg, ond avsikt, att utrota de kristna. På väg till Damaskus, apostlarna 9. Herren gjorde hedningarnas råd om intet. Han lät folkens tankar komma på skam, Saltaren 33:10. Eller han hindrar deras onda avsikter. Ta till exempel avsikten med Josef när de sålde honom. Hur står det sen? Jo, ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo. Första Mosebok 50:20. Och han försvarar oss, räddar oss från fara. Så som han försvarade Lot i Sodom och Israel vid Röda havet. Utan hans vilja så faller inte en sparv till marken och inte ett hår från vårt huvud. Matteus 10:29-30. Han skyddar och bevarar oss. Ingen olycka ska vederfaras dig, ingen plåga nalkas din hydda. Ty han ska giva sina änglar befallning om dig, att de skulle bevara dig på alla dina vägar. De skola bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Saltaren 91:10-12. Och till och med vad onda människor gör ligger under hans kontroll. Det måste tjäna hans syften. Ta till exempel Judas förräderi. Eller avrättningen av Kristus. Justitiemord. Har blivit hela världen till frälsning. Och som vi sa om Josef här, ni tänkte ont mot mig, Gud har tänkt det till godo. Han sätter en gräns för hur långt det onda ska få gå. Han reglerar så och begränsar resultatet av deras handlingar så att allt till slut måste tjäna till det bästa för hans utvalda. Romarbrevet 8:28. Och ni vet att det står också om de utvalda att man kommer att härja för att om möjligt också störta de utvalda i fördär. Men det ska inte gå. För det utvalda skull ska Gud förkorta den tiden. Guds förutvetande känner och vet på förhand även det onda. Men inte på det sättet att det skulle vara Guds nådiga vilja att detta sker. Utan vad djävulen och människornas förvända onda vilja kommer att och vill företaga sig att göra. Det känner och vet Gud på förhand. Och Guds preiskientia eller försyn upprätthåller sin ordning också i de onda händelserna eller gärningarna. Så att Gud för det onda som man inte vill sätter en gräns och ett mått. Hur långt det får gå och hur länge det får vara. Samt när och hur han vill hindra straffa det. Detta allt styr och regerar Herren Gud så att det måste lända hans gudomliga namn till ära. Och hans utkårade till frälsning. Men däremot de gudlösa till skam. Det är ju Concordieformen artikel 11. Bekännelseskrifterna sid 658. Och nu måste jag göra en avslutning på detta. Guds styrelse, den är så omfattande att den inte bara bryr sig om de stora händelserna i historien utan också de minsta detaljerna i våra liv. Så studiet av denna lära om hur Gud uppehåller världen och styr den, det bör göra oss mycket ödmjuka. Men vi måste inse hur fullständigt beroende av Gud vi är för våra liv och vår existens. Å andra sidan så bör det fylla våra hjärtan med glädje och tröst. Ty vi vet att vi alltid, i varje ögonblick, är i vår himmelske faders händer. Han beskärmar och bevarar mig för skada, farlighet och allt ont. Nu citerar Luthers förklaring till första trosartikeln. Och detta allt av sin blotta nåd och faderliga godhet utan all min förskyllan eller värdighet. För vilket allt jag är pliktig att tacka och lova, lyda och tjäna honom. Det är visserligen sant. Amen.